kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är bibelförklaring över första Korintherbrevet och det här är del 7. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till bibelförklaringen över första Korintherbrevet. Vi är i det första kapitlet. Och innan vi börjar så ska vi bedja. Herre, vi tackar dig för att vi återigen får med övertygelse tro att du är närvarande. Uppståndne frälsare, uppståndne Herre Jesus Kristus. Herre, du som känner oss helt och fullt. Låt den här stunden få vara en stund inför ditt ansikte. Herre, välsigna oss när vi kommer till dig. Tala in i våra relationer. Tala in i vår gemenskap, in i våra hjärtan. Och visa oss det som du vill visa oss. Låt den här timmen få vara en del i det som du gör ibland oss. Låt ditt eget tilltal få slå rot ibland oss. Växa upp och bära 30-faldig, 60-faldig och 100-faldig skörd. Herre, vi behöver din välsignelse. Vi behöver din närvaro. Amen. Amen. Och då ska vi slå upp i våra biblar första Korintherbrevet kapitel 1 från vers 10. För så långt hade vi hunnit och vi hade konstaterat där i inledningen. Först var det ju hälsning då, tre versar, och sedan så vers 4 till och med 9 så var det en ovanligt lång tacksägelse. Men i den här tacksägelsen så tackar Paulus Gud för att han har välsignat korintierna så rikt genom Jesus Kristus. Att de, som det står i vers 7, de saknar inte någon nådegåva. De har fått allt. Och trots att de har fått allt och blivit välsignade med allt, så måste han då ta upp det här med splittringstendenserna från vers 10 och följande. Och det är inte så märkligt. Det är inte det att korintierna bara är slarviga eller elaka eller självsvåldiga på något sätt, utan jag tror man ska förstå det som så att Gud har välsignat oss med allt sitt goda, men vi har ju naturligtvis vare sig upptäckt allt det som vi redan har tagit emot, ännu mindre lyckats se allting förverkligat som vi har tagit emot. Och det måste ju Paulus naturligtvis vara medveten om. Så när han målar upp så att säga detta med Guds tempel och Kristi kropp och så vidare framöver, så är det ju det fullbordade framtiden som han målar. Men han menar att den är närvarande redan här och nu. Evangeliet handlar ju om allt det som Gud har vunnit åt oss, allt det som finns i Jesus Kristus. Men det behöver ju inte tas emot, vi har ju tagit emot det, men det behöver ju förverkligas. Och här finns alltså en spänning mellan framtiden och nuet. Och därför så behövs ju förmaningarna. Och därför så behövs uppmuntran. Och därför så behövs inte minst tröst. Därför att det kan ju också vara så att vi ser mycket av det som Gud skulle vilja se förverkligat ibland oss. Vi kan få se det också med hans ögon. Och så kan vi förtvivla då över att vi tycker att det sker så lite. Så trösten och förmaningen och allt det som hör till det är alltså viktigt. Men tacksägelsen först. Och sedan så kommer man in då på de här förmaningarna. Och det är ju viktigt att det kommer i den ordningen. För börjar man med förmaningar, då kan man ju missförstå alltihopa. Då kan man tänka, ja men det är för att vi inte räcker till. Och nu är vi dåliga. Och nu gäller det att vi tar i igen. Alltså då landar det helt fel. Så det är viktigt att vi har upptäckt och vill leva i och av evangeliet innan vi kan ta emot förmaningarna. För då blir till och med förmaningarna evangeliska. då blir det en uppmuntran för oss att vi ser riktningen, vägen som vi ska gå ännu bättre. Och så tror jag att det måste vara. Därför så står det ju också i vers 7 där, de saknar inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Alltså vi befinner oss fortfarande i denna väntan. Men som det står i vers 8, han ska styrka er ända till slutet. Han ska gå med oss. Han ska vara med oss alla dagar. Han ska gå med oss. Han ska leda oss på sina vägar för sitt namns skull. Så vi är vid gott mod när vi då tar oss an fortsättningen. Och fortsättningen här nu då, nu har vi gjort som så. Det här kan man ju göra på olika sätt. Men jag har delat in då första Korinthierbrevet i två huvuddelar. Och den första huvuddelen var ju då Paulus sätt att besvara de här muntliga rapporterna. Och den andra huvuddelen var hans sätt att besvara det brev som han har fått, men som vi inte har tillgång till. Och den första huvuddelen, den sträcker sig då från den tionde versen, alltså kapitel 1, vers 10, till och med kapitel 4. Nej, till och med kapitel 6 ut. Till och med kapitel 6 ut, de sex första kapitlen. Sen ser ni att det kommer i kapitel 7. I fråga om det ni skrev. Och så börjar med någonting nytt så att säga. Men det här, en sån här indelning kan göras på det sättet. Men det kan göras på andra sätt också. Men jag har de här två huvuddelarna. Och i den första huvuddelen så skulle jag vilja ha den. Om vi tar det lite grovt här. Skulle jag vilja ha den i två delar också. Därför att kapitel 1, 2 och 3 och faktiskt också 4 handlar eller har som ett genomgående tema Guds visdom. Och det ska då förstås, som ni kommer att se när vi går in på detaljerna här, som en kontrast emot den mänskliga visdomen. För här i Korinth där man säger att jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas. Och där finns det gnostiska spekulationer. Alltså den mänskliga visheten och diskussionen florerar. Och härjar mer eller mindre i församlingen. Så att allt det där kommer Paulus att säga att det är dårskap i Guds ögon. Och så kommer han kontrastera det mot Guds vishet. Och Guds vishet är ju talet om korset. Som den här världen inte begriper någonting utav. Så det är så att säga det genomgående temat i de fyra första kapitlen. Det kapitel 5 och 6 handlar mera om bristen på moral, skulle man kunna säga. De drar varandra inför hedniska domstolar och det äktenskapliga samlivet här är hotat och gifter sig lite hur som helst och så va. Men det tar väl några timmar innan vi kommer så långt. Men vi ska alltså börja då med den första huvuddelen. Och jag läser då tror vi tar kapitlet ut, alltså vers 10 till och med 17. Där skriver aposteln: i vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Av dem som hör till Chloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Det var ett ganska långt avsnitt, men det är rätt så väl sammanhållet. Och här är då några saker som jag vill lyfta fram. Det första som jag vill lyfta fram, det är att när ni ser de som tar emot det här brevet, som lyssnar till det här brevet för första gången så att säga, då vill jag att då ska ni se de där 40-50 personerna som är samlade hemma hos Stefanas eller hos Priscilla och Aquila eller några av dem. Så det är husförsamlingen som tar emot det här. Det brevet går ju runt till de olika husförsamlingarna, men de kan ju inte vara samlade 1000 personer i ett och samma hem, utan det handlar om den här storleken 40-50 personer. Där sitter de och där tar de emot det här. Och då var det ju fortfarande tydligen så som jag har berättat tidigare, att den tidens sociala spel fortfarande rådde i församlingen. Det vill säga att de lite mer prominenta, kanske han som ägde huset och hans bästa vänner, de satt liksom för sig. Och sen så var det de som var anställda i hushållet. De kanske satt för sig, för de var säkert döpta tillsammans med de här som ägde alltihopa. Och det kanske fanns något hushåll som bestod av bara slavar till exempel. Kvinnor och slavar. Kvinnor var ju de flesta som kom till tro på den här tiden var ju kvinnor och ungdomar och slavar. För det var de som längtade som mest efter befrielsen och fick den också. Så här satt de lite i grupperingar. Och visserligen så var de fanns de med i samma husförsamling så att säga. Men sinsemellan så gick väl samtalet i lite olika riktningar. Och när de hade lyssnat till exempel på Apollos, eller från början då, från första början när Paulus var där, lyssnat på honom. Och så diskuterades det olika saker och ting. Och så var det några som höll sig till Apollos eller åberopade Paulus som auktoritet. Alltså hela det här stycket där det står att några håller sig till Paulus, några till Apollos och så vidare. Det är ju retorik. Det är retoriska frågor som inte kräver något svar, utan som bara liksom målar upp situationen och som visar hur felaktigt allting har blivit när man pratar på det sättet. Men han använder sig av den här typen av auktoritetsargument som var vanliga i det samtal som fördes i den offentliga världen. Alltså de politiska diskussionerna som pågick i, inte minst i Aten som ligger någon mil därifrån, men också i Korinth säkerligen. Där var det att man höll sig till det ena eller till det andra. Och på samma sätt gjorde tydligen de här. De var ju fortfarande i samma husförsamling. De bröt samma bröd. De firade gudstjänst, sjöng samma lovsånger. De var underordnade Paulus kan man säga i en mening. Därför att Paulus var ju ändå den som hade fött församlingen till liv en gång. Men när diskussionerna kom så hör man sig till lite olika personer. Det de inte hade begripit med andra ord är alltså att när en människa tas in i Jesus Kristus, då upphävs de sociala skillnaderna. Det hade man inte klart för sig. Och det hade man tydligen inte, om vi tänker tillbaka på det som har hänt innan. Jag tänker tillbaka på Galaterbrevet. Det där när judar och hedningar inte kunde äta tillsammans. Det var ju en principiellt oerhört viktig diskussion. Och vi tittade på svårigheterna. Jag tror också att vi i bästa fall förstod svårigheterna. Och att här skedde något principiellt annorlunda. Men Paulus huvudargument redan då är ju det att i Kristus är icke man eller kvinna. I Kristus är icke slav eller fri, grek eller jude. Utan här är alla förenade i Kristi kropp. Det var ju hans huvudargument. Sedan så småningom när vi kommer till Thessaloniki, när han skriver Thessalonikerbrevet som vi också har tittat på, så såg vi där i inledningen att han skriver brevet till Guds församling, till de som är samlas i Kristus Jesus. Så där har det utkristalliserat sig att församlingen är i Kristus Jesus. Och så är det ju naturligtvis i Korinth också, men det hade de inte riktigt anpassat sig till. Kanske inte ens förstått det. Utan man upprätthöll de här sociala skillnaderna. Och det är det som Paulus då vänder sig så emot. Jag tänker på när det står här om Stefanas familj. Jag gillar inte den översättningen om jag ska vara ärlig. I vers 16. För att alltså familj, det står oikos på grekiska. Eller oikia som är, får man nog säga i de här sammanhangen, närmast ett synonymt ord. Det betyder ju hushållet. Det är ju inte familj som vi tänker oss. Alltså kärnfamilj med mamma, pappa, barn. Utan det är ju hushållet som inkluderar både mor och farföräldrar och kanske någon eller några anställda eller slavar som det heter i översättningen, tjänare. Och kanske någon ensamstående också. Så att det är ju ett annat begrepp än just familj. Jag vet inte hur det står i Bibel 2000 eller de andra översättningarna, men det är väl risk för att det står så. Hushåll kanske inte är något gångbart ord längre, men jag tycker jag stöter på det i tidningar och sånt också. Hus står det. Hjärtsja. Mm. Nåja, men ni vet i alla fall. Det här oikos och oikia har vi varit inne på så många gånger. Det ordet finns ungefär 210 gånger i Nya Testamentet. Och jag glömmer aldrig när jag upptäckte det här för första gången. Jag upptäckte den där dimensionen av att samlas i hemmen. Och tänkte, nu ska jag ta och fördjupa mig och studera här. Hur ofta nämns hemmet eller hushållet i Nya Testamentet och för all del i Bibeln sin helhet, och jag ser att det finns 1800 gånger, men just i Nya Testamentet eller i Paulusbreven så är det 210 gånger, så det är inte så många gånger, va? Men däremot när man läser Nya Testamentet så ser man ju att var och varannan sida handlar ju om detta. Ordet finns ju så pass frekvent, va? Så att det är som en självklar miljö. Och jag är inte alls främmande för, som ni vet, att den här miljön är en miljö som vi behöver återupptäcka. Den var ju rådande i det svenska samhället för, låt säga, 100 år sedan. Idag är den sociala situationen helt annorlunda. Så här i Värnamo centrum, alltså om vi tar de 5000 människorna som bor här, så är ju mer än hälften ensamhushåll. Så det är en helt annan situation. Så där får man nästan tänka sig att kanske 1, 2, 3 ensamhushåll, alltså att flera hushåll får bilda ett hushåll, om vi ska tänka liksom i bibliska termer. För det är ju inte så att man är ett ensamhushåll. Det är inte den meningen som det talas om här. Så på så sätt så är det ju kanske bra att det står familj. Och sen så samlas de här, och jag nämnde också att de samlas hemma hos Priscilla och Aquila, och de samlas hos Stefanas familj och i Chloes hushåll som det nämndes om. Och det är också en sak som jag la märke till när jag förberedde mig och fördjupade mig i det här, att de här olika husförsamlingarna som naturligtvis utgör en enhet, de förenas ju till exempel genom att ha samma budskap, genom att ha samma gudstjänst, genom att ha samma liv och livsstil, eller som vägledare i alla fall. Och det jag lade märke till att de här husförsamlingarna, de är benämnda med namnen på de som ägde huset. Och så tänkte jag så här, för jag tänker att jag vill ju se hushållen få liv i andlig mening i vår stad också. Och gärna komma tillsammans. Då skulle man kunna tala om Thomas och Ann-Charlottes församling. Eller Kent och Lottas församling. Jag tror att det vore en god utveckling. Eller Ingrids församling där uppe i glashuset. Och då pratar vi alltså om 30, 40, 50 människor. Jag tror det skulle bli en oerhörd inspiration för lekmännen att få ta det ansvaret och få utveckla de gemenskaperna. Det hindrar inte att man träffas i högmässan på söndagen, tvärtom. Det blir desto roligare då. Så här finns alltså en biblisk struktur med hushåll och husförsamlingar och gemensamma större samlingar som vi tänker oss församlingen. Finns i det bibliska perspektivet och kan mycket väl hända igen. För det här med verksamheterna, att man har kyrkokören och lekmannakåren och barntimmarna och syfri. Alltså det tror jag är ganska övergående period. Det är nog bortom ett antal år. Och det som bär det till syvende och sist, det är ju den levande tron i vardagen hos de människor som är införlivade i Kristus. Men att vara införlivad i Kristus på husförsamlingsnivå, det hör ni själva, det är ju ett helt annat ansvarstagande. Man har ju en helt annat stöd utav varandra. Och kanske blicken på sig också och på sig själv på ett annat sätt, på gott och ont, om jag får uttrycka det så. Så det är lite spännande, men det är det som jag tror att man ska liksom se framför sig när man läser de här verserna. Att här är det människor i samma församling, men de har lite olika grupperingar inom den här gemenskapen. Så det var det om hushållet, men så finns det en annan sak som också pekar i samma riktning. Och det är när det står i vers 10, bröder. I vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder. Adelfoi på grekiska. Och jag kollade det här med Erik förra gången. Och han kunde nog bekräfta det som jag har läst mig till. Att adelfoi, som är här översatt med bröder, det är ett samlingsbegrepp för bröder och systrar. Alltså adelfoi, i ordet adelfoi, som i och för sig är maskulinum, så ligger inte könet, utan där ligger de familjära relationerna. Och därför så är det ju riktigt som i en av kommentarerna jag läst, han översätter, för det här adelfoi, som ju betyder bröder i bokstavlig mening, men det skulle lika gärna kunna översättas, och kanske till och med man skulle kunna säga att det vore bättre att översätta det så, med bröder och systrar. Därför att det är det som är poängen med ordet här, att här finns en familjär gemenskap, familjära relationer. Det är den meningen vi är bröder och systrar. Och därför, som jag sa, finns det en av kommentarerna översätter ordet adelfoi så, konsekvent. Ordet finns 20 gånger i första Korintherbrevet. 20 gånger i de här 16 kapitlerna så står det översatt med bröder. Det betyder att det här familjära begreppet om de här nära relationerna är ju en genomgående tanke genom hela brevet. Och det rimmar ju mycket väl med det jag sa om den här 40-50 manna församlingen och den här husförsamlingsmiljön. Och det är det som Paulus nu alltså vädjar till. Så det är inte olika, så att säga, läger, alltså olika samfund som vi tänker oss. Så är det inte, utan det är en och samma gemenskap, men de har inte förstått att de är intagna i ett nytt socialt sammanhang där de familjära relationerna ska gälla. Att man här är inte jud eller grek. Här är inte ung eller gammal. Utan här är de som är i Kristus Jesus. Jag tänkte på det, vi som är så fixerade vid det här med genusdiskussioner, att inte de nya översättningarna översätter bröder och syster. Kan de ha gjort konsekvent? Har vi sluppit hela en stor del av den här diskussionen? Så det enda som vi säger nu, för det händer ju att jag får frågan emellanåt, det är att jag får säga att det betyder både bröder och systrar. Och så, ja, man förstår inte så för då. Kan man fråga sig. Det hade väl gjort en ganska stor skillnad om ni hade läst det så. Jag tror jag ska läsa upp i alla fall de där bibelställena, de där 20 bibelställena, så att folk kan få se den här tråden. 1:10 är det här, kommer igen i vers 11, står också bröder, vers 26, kapitel 2, vers 1, kapitel 3, vers 1, kapitel 4, vers 6, kapitel 7, vers 24, vers 29, kapitel 10, vers 1, kapitel 11, vers 33, kapitel 12, vers 1, kapitel 14, vers 6, 20, 26, 39. Det är det kapitlet som handlar om den gudstjänsten i husförsamlingen. Kapitel 15, vers 1, 31, 50-58 och kapitel 16, vers 1. Vi tar oss inte tid att läsa alltihop här, men ni märker att det är den här, det är den miljön som det hela utspelar sig i. Jag tror att det var ett ganska alltså starkt tilltal, de här verserna 10 till och med 17 som vi har läst. Om man tänker sig att det slår in i en sån relativt liten och mycket påtaglig gemenskap. Jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Apollos, jag håller mig till Kefas, jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Alltså det måste ha slagit igenom rätt så ordentligt i den där lilla gemenskapen. Det är jag övertygad om. Eller som det står i den tionde versen. Den tionde versen är, kan man säga, sammanfattningen samtidigt som det är inledningen på hela den första huvuddelen. Alltså de sex första kapitlen. I vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder och systrar att alla vara eniga i det ni säger. Och inte låta stridigheter förekomma bland er. Utan vara, alltså då kan man ju tänka sig att skulle det förekomma, som det står här då, stridigheter i en sån här gemenskap, då är det väl förmodligen det som skulle sprida sig till grannarna också. Det har man inte råd med som en kristen gemenskap. Du urholkar den kristna gemenskapen ganska snabbt på det sättet. Tappar trovärdigheten. Eller som han skriver här då tycker jag att han tar i lite, men jag förstår honom. Ni ska vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Eller som det står i andra kapitlet, sista versen, de fyra, fem sista orden. Men vi har Kristi sinne. Alltså det är det här, om jag önsketänkandet, om jag använder det i positivt, det är inte så långt borta, men det är ett önsketänkande som Paulus sa. Han önskar att vi alla ska ha Kristi sinne. För då kommer vi också få samma tankar och samma tal. Så Kristus och Kristi närvaro är avgörande för det kristna livet. De är alltså intagna i Kristus genom tron och genom dopet. De är intagna i Kristi kropp, eller om de vill, de hör till samma familj. Och vi kan inte ha en familj som är splittrad och där man verkar emot varandra. Vi måste ha en gemenskap som verkar för varandra. Och då kan man ju säga, när jag ser mina vänner här från missionskyrkan och från andra håll och kanter, att det här är ju nästan ett övermänskligt uppdrag, en övermänsklig utmaning, om vi tänker på den nivån. Vi kan ju liksom inte börja där. Så vi måste börja på gräsrotsnivån och så låta det växa fram. Vi kan inte börja med att vi samlar ihop folk från missionskyrkan och pingstkyrkan och Smyrna och Svenska kyrkan och sen har någon sorts stor konferens där med 500 människor att alla ska tycka likadant efter 2 dagar. Så kan vi inte börja. Vi måste börja i våra hjärtan så långt som vi räcker till för varandra i det lilla sammanhanget. Så det som sker i det lilla sammanhanget och det som växer fram i en husförsamlingsgemenskap, det har en oerhörd kraft, skulle jag vilja påstå. Och är så oerhört avgörande. Så det var de två sakerna där, ja. Det tredje har jag egentligen redan nämnt, va? Men jag nämner det igen då. Ni kommer ihåg där den här striden mellan Petrus och Paulus i Galaterbrevet. Alltså måltidsgemenskapen mellan judarna och grekerna. Där var det, måltidsgemenskapen var ju uttrycket för den här enheten. Och det måste vara på samma sätt i Korint. Och det kommer vi när vi kommer till kapitel, jag tror det är kapitel 10, där han tar upp om nattvarden. Och där han säger att är det på det här sättet, då kan ni inte fira nattvard tillsammans. För enheten, brödet som de bryter, det är ju så att säga det yttre tecknet på enheten och på gemenskapen. Och då kan man inte sitta i grupper och tala om varandra eller förbi varandra eller dra åt olika håll. Eller på det sättet, då kan inte fira nattvard. Det här är ju den stora diskussionen när man ser till ekumeniken på lite högre nivå, så att säga, mellan samfund och sånt. Då är ju nattvarden en sån här jätteviktig fråga. Och det som är besvärligt, särskilt i förhållande till den katolska kyrkan, Det är hur man ska förstå det här med nattvarden. Nattvarden är ju, precis som jag säger, ett enhetens tecken. Men frågan är, som katolikerna säger, är detta en nattvardsfirande, det gemensamma nattvardsfirandet, ett medel eller ett mål? Vad är skillnaden? Jo, om det är ett mål, då måste jag så säga samförståndet, överenskommelsen, kärleken till varandra måste byggas upp först, och sedan som en manifestation på denna enhet så firar man nattvard. Men det andra sättet att förstå det är, då är nattvarden ett medel på så sätt att när vi firar nattvard tillsammans så kommer den här enheten att växa fram. Och det är en sån där fråga där man inte är riktigt överens. Principiellt viktig. Jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag vet bara hur vi har börjat göra här nu de två sista åren. Jag hoppas att det håller. Det var faktiskt diskussioner för de som lyssnar på det här i Finland eller någon annanstans, så måste jag berätta det. Att förra året så var första gången mig veteligt som kyrkorna och samfunden i Värnamo och Fjärde nattvard tillsammans. Förutom katolska kyrkan. Ja, de ortodoxa var väl inte med heller. Men alltså frikyrkan och svenska kyrkan. Och när vi nu kom till det här året, för vi hade den här helgen, nu helgen som gick, så firade vi nattvarden tillsammans också. Var en del frågeställningar och sånt, men faktum var att i fördiskussionerna så restes frågan om vi skulle göra det. Och det skäl som sedan vann var just detta att om vi inte firar nattvarden tillsammans så blir det som ett stort steg bakåt. Ingen vill ju se en utveckling 10 år bakåt i tiden. Eller ens 5 år bakåt i tiden. Men om vi firar nattvarden tillsammans så blir det ytterligare ett steg framåt. Får vi se hur det blir nästa år. Men låt säga då att vi firar nattvard tillsammans nästa år. Och näst nästa år. Och näst näst nästa år. Vart tar det vägen, tror ni? Det är ingen som riktigt vet det. Men nattvarden är någonting mera än bara liksom någon sorts symbolisk variant. Det rör vid delaktigheten i Kristi kropp och att vi är lemmar i samma Kristi kropp. Nu löste jag inte det, men jag nämner det här för att det här är sånt som ni för sig känner till mer eller mindre. Då kan det vara bra att bara lyfta upp det och bena upp det, för att allting är inte så enkelt. Sen så kommer vi då till, ja, nu har jag egentligen varit på vers 10, men jag har också talat om helheten. I vers 11 då så ser ni det igen, att han hade fått det här via hörsägner från Kloes familj eller hushåll. Och har nämligen fått veta om er, mina bröder och systrar, att det förekommer stridigheter. Och det där är inte Paulus nöjd med. Det står så här sen i 12:e versen. Jag menar, var en säger på sitt håll, jag håller med till Paulus och jag håller med till Apollos. Paulus är inte nöjd med det. Han gillar inte att de säger att de håller sig till Paulus, för det tjänar inte hans syften. Det kan låta som ett smicker. Det kan låta som om Paulus nu skulle vara glad för att han hade sånt stöd i den här husförsamlingen. Det kanske var 25 stycken av de där 40 som stöttade Paulus. Men det gläder inte Paulus. För det tjänar inte hans syften. Och längre in i Korinthierbrevet så säger han att Paulus eller Apollos, so what, kvitta lika. Eller någon Stefanus eller någon vem som helst. Alla är ju till för att tjäna helheten. Det är ju endräkten som ska byggas upp. Uppbyggelsen av templet. Effekten av Kristi kropps liv, gemensamma liv. Så att han är inte nöjd med att man håller sig till olika. Sen så tror jag att han är närmast ironisk när han säger så här, att några håller sig till Kristus. Jag tror bara att hans, alltså Paulus, några håller sig upp till Paulus, några håller sig till Apollos, men han säger, och några till Kefas, men han säger några håller sig till Kristus, så då märker man att det här är ironiskt menat. För alla vill ju naturligtvis hålla sig till Kristus. Men han tar med det här i den här upptrappade retoriken så att de ska förstå hur tokigt det här egentligen är. Och ännu tokigare blir det när han säger i nästa mening då, vers 13, är då Kristus delad? Det kan man också höra i våra sammanhang. Man har hört i alla fall under 1900-talet att Kristi kropp är delad. Alltså i olika kyrkor och samfund och så. Kristi kropp kan aldrig bli delad. Kristi kropp är inte delad, den är korsfäst för oss. Det är stor skillnad. Så det är också en retorisk fråga. Är Kristus delad? Nej, självklart inte. Och kan inte bli delad heller. Och just därför han inte är delad utan vi är lemmar i en och samma kropp, så är vi också pliktiga att förstå varandra, erkänna varandra och förstå varandra på det sättet. Inte korsfästes väl Kristus för er? Lägg märke till de där orden, för er. Så Kristi korsfästelse, vi ska strax komma in mera på det, det har skett för deras skull. Inte korsfästes väl Paulus för er? Nej, Kristus korsfästes för er. Och det där tror jag har träffat dem med kraft. När han kommer in på om Kristus är inte Kristus delad, inte korsfästes väl Paulus, utan Kristus blev korsfäst för er. Det han har gjort nu, om ni tänker efter, utgångsläget, fanns splittring till den, så några håller sig till den ene, någon håller sig till den andra. Man kan se dem framför sig. Paulus hör om det här. Han tar inte parti för någon. Han ställer dem inte emot varandra, utan han för dem alla till Kristus. Det är på exakt samma sätt han gör när han talar i Romarbrevet om de svaga i tron och de starka i tron. Då verkar det som att de här två grupperna i församlingen i Rom vill att Paulus ska ta ställning då för de starka i tron. Eller för de svaga i tron. För någon av dem. Men det gör han inte. Utan han säger det som gäller, det är att vi lever i Kristus. Och båda grupperna är kallade att älska och ära varandra. Det är kallelsen. Så här har han alltså förflyttat fokus från själva problemet och löst problemet på det sättet att han förflyttat fokus till Kristus. Och plötsligt ser alla på Kristus. Och inte bara ser på Kristus, de ser på Kristus som är korsfäst för oss. Så det här måste, och dessutom om man tänker på hur korsfästelsen, vad den betydde i den här världen, i romarriket, var ju en fruktansvärd skam alltså. Det var ju de bara värsta brottslingarna som kunde bli korsfästa. Som hängdes upp på det sättet. Till allas smälek, hån och smälek. Och det här har skett med Kristus för er skull. Det står också vidare. Jag ska komma tillbaka till det där med korset alldeles strax. Men det står också vidare att Kristus i vers 17, ja, det stod ju redan i vers 13, inte döptes ni i Paulus namn. Och så kommer han tillbaka till det i vers 17. Vers 16 också, Stefanas familj har jag också döpt, jag har inte döpt någon annan. Kristus har inte sänt mig för att döpa och så vidare. Så där kommer han till dopet. Och då är det ju så att det finns en väldigt stark koppling mellan korsfästelsen, Jesu död och uppståndelse å ena sidan och dopet å andra sidan. Det kan tänkas att det är det här som att han blåser liv så att säga i deras egna dop. Genom att påminna dem om att dopet var ju att förenas med en korsfäste. De blir begravda i dopet tillsammans med Kristus. Och korsfästelsen ägde rum för att de skulle kunna bli döpta. Han utvecklar inte den kopplingen här i de här verserna. Men han gör det i Romarbrevet 6. Där utvecklar han det helt och hållet i hela kapitlet. Och även om han inte har utvecklat det här så är ju den tanken ganska tydlig och ganska uppenbar. Det kan också vara så, och det kan vara både och, att just det här med dopet hade varit bekymret. Att det var kanske var det de diskuterade. Att några tyckte att de hade blivit döpta av Paulus och andra hade blivit döpta av Kefas. Som om det skulle ha någon betydelse. Eller någon kanske blev döpt av Apollos. Jag vet inte om de var så naiva, men det skulle jag kunna tänka mig skulle kunna hända i vår tid. Vem har döpt dig liksom? Eller jag har blivit döpt av honom. Eller av henne. Det skulle jag kunna tänka mig att det skulle kunna dyka upp sådana diskussioner. Om det var sådana diskussioner i Korint, det vet jag inte. Men Paulus låter korintierna begripa. Kom ihåg det att Kristus har blivit korsfäst för er skull. För att ni skulle bli döpta i hans namn. Och kom ihåg det att det handlar inte om olika personer. Utan det handlar om att de olika personerna är till för er och för er uppbyggelses skull. Det där med att Paulus säger att han inte har döpt någon. Om det nu är som jag sa här, att det är det som ligger till bakgrund, är möjligt att det är. För annars så kan man ju kanske fundera över varför han skriver att Kristus inte har sänt honom för att döpa, utan för att predika evangelium. Men jag tror att han vill lyfta fram det här att predika evangelium. Om du tittar 9:e kapitlet är det väl. 9:e kapitlet, vers 16. Där kommer han tillbaka till det. Jag vet inte om han har blivit indragen i någon sorts pastorala diskussioner. I alla fall så verkar det som att han är mån om att distansera sig från det i sådana fall. Vers 16. Om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Det var det som var hans kallelse. Redan från hans omvändelsesdag. Han skulle vara en predikant, en förkunnare som bröt en ny mark bland hedningarna. En apostel som förmedlade evangelium. Sen de pastorala diskussionerna får andra ta hand om. Han hade säkert tankar och direktiv när det gäller sånt också. Men det var de som insattes äldstebröder kallas det ju, eller som insattes som ledare i de här gemenskaperna. Det var de som skulle förvalta det här och de som fick sköta om det. Och det skulle man ju kunna tänka sig att sånt skulle kunna hända i vår tid också, att man hade den uppbyggnaden. Och när det är sagt, och innan ni börjar fundera, så ska jag bara snabbt som bara den naturligtvis konstatera att den ordningen har vi inte i vår svenska kyrka. Utan i vår svenska kyrka så har vi förlagt sakramentsförvaltningen hos den prästvigde. Men man skulle ju åtminstone teoretiskt, eller hur, kunna tänka sig andra ordningar. Och det säger ju Luther också. Jag har inte sagt det, att man ska göra så. Jag bara säger att man kan tänka sig det. Och förmodligen på den här tiden så var det nog andra ordningar. Så Paulus var nog inte mån om att få döpa så många som möjligt, utan det fick de göra i husförsamlingarna så att säga. Precis, det var ju där också man firade nattvarden. Så det var inte alldeles omöjligt att det, om det nu skulle bli nödvändigt, eller hur man ska uttrycka det, att det skulle kunna hitta nya ordningar också för den tid som ligger framför oss. Paulus är alltså tillbaka här nu till 1:a kapitlet. Han är en lysande retoriker får man säga. Han vet hur man ska lägga upp det här, hur han argumenterar. Och en av kommentatorerna menar ju att här börjar ju det första tänkta retoriska talet. Och det sträcker sig sedan kapitel 4 ut. Alltså från 1 till 1:10, eller från 1:18 ännu mera, till kapitel 4 ut. Så tänker jag alltså att det är som ett enda sammanhållet tal. Det kan ha mindre betydelse, jag ville bara nämna det, att han är en lysande retoriker. Kanske är det just därför som han säger i slutet på vers 17. Han säger där nämligen att hans retorik, eller hans förkunnelse, eller hans tal, hur skicklig han än är som talare, så framförs det inte med vishet och vältalighet så att Kristi kors förlorar sin kraft. Och här knyter han an till och lyfter fram två grekiska begrepp som var ju välkända begrepp. Alltså visheten, Sofia, och vältaligheten logos. Båda de begreppen är alltså tunga begrepp i den filosofiska diskussionen och också tunga teologiska begrepp. Så han knyter an till de här gnostiska spekulationerna och de politisk-filosofiska samtalen som fördes på Areopagen och på gatorna överallt. Där de visade, de lärde samtalar med varandra. Då samtalar de om Sofia, om visheten. Eller man samtalade om logos. Och det finns stora, långa, fina utläggningar om logos. Och hur tanken kommer först och ordet kommer sen. Och vi ska inte fördjupa oss i det alls, va? Men det är det han knyter an till. Det är inte så jag håller på, säger han. Utan jag predikar en korsfäst Kristus. Och det är det som man sedan kommer att kontrastera mot varandra ifrån vers 18 och så följande. De där två begreppen förresten, vishet och vältalighet, de var så upphöjda så att de i ganska stora kretsar betraktades som gudomliga. Man hade ju många olika gudar. Och de här begreppen var, alltså Sofia var en sorts gud så att säga, och även Logos var en sorts gud. Det kommer Paulus sen bara att vifta bort de där diskussionerna. Sen kommer vi då till vers 18. Och då kommer vi in då på världens visdom och korsets storskap. Här börjar då själva kontrasteringen. Vi människor tycker att vi är så kloka och visa. Men Paulus talar om att i Guds ögon så är det bara dårskap. Och om man tar de tre delar som vi ska gå igenom här nu, så är det först från vers 18 till och med 25. Därför vers 18 till och med 25 handlar om korset, Guds dårskap. Vers 26 och kapitlet ut, alltså till och med 31, handlar om korintierna, Guds dårskap. Inte många av er var kloka och visa, utan Gud utvalde det som ingenting var. Så korintierna själva är dårskap. Och sen i kapitel 2, vers 1 till och med 5, där den tredje delen är det som vi har framför oss. Så är det alltså predikan, förkunnelsen, som är Guds dårskap. Korset, Guds dårskap. Korintierna själva, Guds dårskap. Paulus förkunnelse, Guds dårskap. Och det här sätter han emot all den här mänskliga vältaligheten och visheten. Den där visheten som vi läste om i Jakobsbrevet, när vi höll på med det, som kallas där för demonisk. Om ni minns det. Vi får väl göra som så att vi läser då den första tredjedelen här, korset som Guds dårskap, alltså från vers 18 till och med 25. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärde? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Människor har ju alltid försökt ta sig fram till Gud. Och ni som har tittat på Jonas Gardells två inledande program Ni ser där hur han beskriver hur människor har offrat och man har slaktat och man ska blidka Gud och man söker Gud på många olika sätt. Och det behöver inte bara han utvara ett exempel på, utan du kan ta det, ja, nästan alla mänskliga sammanhang, andliga sammanhang, hur man söker sig fram i den andliga världen. Det är inte något märkligt. Så har människan alltid fungerat. Och så fungerar människor än idag. Men Gud har inte brytt sig om det. Utan evangeliet säger precis tvärtom. Där är det Gud som kommer till oss. Och mig veteligt så finns det ingen annan religion än den kristna tron, så att säga, som har det budskapet. Att den enda guden skulle vara så förtjust i oss människor att han vill ge sitt liv för att upprätta den gemenskapen. Det som vi längtar efter, det längtar Gud efter så mycket mera. Så mycket mer så att han sänder sin son och ger sitt liv för oss. Det här hade ju inte lärjungarna själva kommit på. Och jag vet inte i vilken utsträckning som Jesus egentligen har lagt ut de här texterna. Det är klart att han talar om det och talar om sig själv som den som har kommit till världen för att frälsa världen och människosonen och så. Men lärjungarna har ju egentligen inte riktigt begripit det här. Därför att när lärjungarna, och tänk den här tanken, för om man tittar på ett sånt program som Jonas Gardell eller något av de andra, så behandlar man ju kristendomen som en religion bland alla andra religioner. Men då menar jag att då gör man ju total orättvisa mot den kristna kyrkan. Varför? Jo, lyssna här nu. När lärjungarna hade fått se Kristus som korsfäst och död och begraven, då är ju de inte bara desillusionerade, de är ju övertygade om att det är slut. De tror att allting är slut. I det läget så visar sig Jesus som uppstånden och levande igen. Och lärjungarna måste ju förhålla sig till det de ser själva. Här har inte fötts någon ny religion. Utan det som har fötts här, det är att vi människor som hör om Guds storskap, om Kristus, vi måste förhålla oss till det. Det är en sanningsfråga. Och de första kristna, de förhöll sig till detta enda historiska faktum. Och kyrkan har varit egentligen likadan hela tiden. Och det är på samma sätt med oss idag. Vi måste förhålla oss till det faktum att Jesus Kristus har uppstått från de döda och att han lever och är mitt ibland oss. Det är det handlar om. Det är inte ett sökande, det är inte en religion, det är inte en ideologi. Det är frågan om en ärligt förhållningssätt till det faktum att han har uppstått. Ja, men det här är ju dårskap. Ja, visst. För de som inte tror, ja. Men för den som tror så är det ju livsförvandlande. Sånt här kommer ju inte fram i de här tv-programmen som ni säkert har lagt märke till. Men det här är ju helt avgörande. Att vi så att säga förstår det, att Gud har kommit till oss. Och inte bara kommit till oss som en människa därför att han vill... Därför att han så att säga vill göra det han gör. Utan han har ju dessutom levt som en brottsling. Som den lägsta av alla människor när det gäller social status. Hans liv kulminerar med att han hängs upp på ett kors. Dårskapen är uppenbar. Men när den dårskapen förkunnas, då smälter människors hjärtan. Då måste människor tänka efter och ta ställning. Och det är lätt för vilken människa som helst egentligen att ta emot det. Man behöver inte vara klok och vis i filosofisk mening för att ta emot Guds kärlek genom Jesus Kristus. Det kan vem som helst göra. Så det, egentligen är det enkelt. Det här har Gud gjort, den här dårskapen har Gud då använt för att frälsa hela mänskligheten. Lika enkelt för alla. Jag tror också man ska ha med det här att kom ihåg det, att det handlar alltså inte ens om människors tro. Att några trodde och andra tror inte, utan det handlar om korsets kraft. Gud frågar inte efter hur mycket du tror eller vad du tror eller hur du tänker. Gud frågar efter eller handlar genom korset som Guds kraft. Och Paulus har förstått det och ser det, att när korset reses i mänskligheten, då är det ett eskatologiskt skeende. Då bryter den nya tiden, den himmelska världen, Guds rike bryter in. Först så avslutas hela det gamla. Och korsfästelsen är ju en korsfästelse över hela den gamla världen. Hela gamla tidsåldern sammanfattas ju i korset. Kristus dog för alla, säger vi. Eller alla dog med Kristus. Och samtidigt så uppstår det någonting helt nytt. Det är korsets kraft. Genom korset dör hela mänskligheten och uppstår de som är kallade, som det står här. Vi ska komma tillbaka till det här, vilka som är kallade. Så uppstår en ny mänsklighet, en ny skapelse mitt ibland oss, kyrkan. De som förhåller sig, de som tar emot och förhåller sig till det här. Ja, men hur kan en korsfästelse, var ju inte alldeles ovanligt. Den var hemsk, men den var inte alldeles ovanligt. Och genom en sån förskräcklig akt kan Gud frälsa hela mänskligheten. Så Paulus har nog inget behov av att använda sig av retorik eller av vältalighet eller av mänsklig visdom. För den räcker ändå inte till. Men han är mån om att förkunna Kristus som korsfäst. För han har förstått Guds storskap. Och han brinner av att få sprida den dårskapen. Få tala om den. Jag tror vi ska avsluta där faktiskt, och så ska vi bedja. Herre, tack för allt det som du har gjort för oss genom korset. Herre, öppna våra ögon och låt oss förstå hur du har handlat, vad du har gjort. Herre, hjälp oss att släppa taget om vårt eget tänkande, om släppa taget om våra egna fördomar och föreställningar och istället försöka se det du har gjort och se hur du förvandlade det här hemska korsdöden till en triumf och vad det betydde. Att det finns ett slut på den gamla tidsåldern och den gamla skapelsen. Men också en ny som är tillgänglig. Herre, tack för att du genom korset och genom dopet och genom tron har tagit över oss på din sida. Herre, låt oss få se så mycket av dig att vi inte talar illa om varandra eller håller oss till en den ena och den andra, utan istället brinner utav det som är det enda viktiga. Att lära känna dig och din vilja, din godhet. Herre, låt det här nu få myllas ner, långt ner i våra hjärtan. Och låt det bära den frukt som du har bestämt. Amen.